Akta dig så du inte ramlar. Lugna dig så du inte missar bussen. Eller glömmer vantarna eller tappar all ordning. Och till exempel ställer av mig på fel sida i fel kö. Håll i så det gör lite ont. Håll i mig så. Så. Så kör vi exotisk frukt ikväll, baby.
Välkomna till Konsthantverkspodden. Jag heter Evelina Dovsten och med mig i studion har jag Petter Rodiner och Ida Netterberg. Och vi gästas idag av superaktuella Ingela Irman. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Jag tänkte börja med en liten presentation. Ingela Irman är konstnär med en masterexamen från Konstfack. Du har din bas i Malmö och ställer ut internationellt. Din konst tar in existensen, det kämpande levande, köttliknande, det nära och kontaktsökande, växande. Och allt i ett allvar som drar mot det absurda och komiska. Det tar form som handgjorda skulpturer, dräkter, performances och skrivande. Kanske en påminnelse om det levande som fortgår eller att vara levande i det levande. Ja, välkommen.
Ja,
tycker fint. Du det stämmer?
Ja, jag undrar själv ibland. Eller det är så svårt att formulera sig, men det där kände jag igen mig.
Ja, men vad bra. Under vår, alltså Konsthantverkspoddens London-trip så såg vi din solutställning Nocturne på Gasworks. Jag tänkte vi kanske skulle börja där vi mötte dig då. Och du kanske vill berätta om det projektet lite grann. Hur började det, kontakten med Gasworks?
Ja, men det började ganska länge sedan med att Sabel Gavaldon som är kurator där hörde av sig. Och väldigt öppet så undrade om jag ville göra något med dem. Och det var innan pandemin och jag var deprimerad. Och det sista jag ville var nog att göra en utställning. Och jag tror han snappade upp det. Och så, sen så några år efteråt så kände jag men där gick det tåget. Men så hörde han av sig igen och jag blev liksom imponerad av det. Jag tänkte att man får en chans med såna här. Och sen så går det vidare. Men att han fanns kvar och... Och då var det bättre timing liksom. Gasworks är ju ett ställe som har mycket residence med konstnärer från hela världen. Men jag har inte haft residence utan jag har gjort en utställning i deras utställningslokaler i London, södra London.
Så var du där under en tid och gjorde utställningen eller gjorde du utställningen och liksom tog dit den?
Tog dit den. Jag var där och jobbade också i och för sig. Det var kanske 2 veckor innan öppning som jag var där och gjorde. Till exempel redet som den lilla fågelungen som är med, eller stora fågelungen, vilade. Den är gjord där. Men annars så har vi haft mycket Skype-samtal. Liksom. Sabell, jag och Len som också jobbar där har liksom... sett och pratat och det har varit jättefina samtal sådär som att det har varit att de har varit, vi har varit i samma process och delat liksom en vision eller idé och det har varit mycket så här I'm just thinking out loud för att dela med sig av vad man vibbar kring och vad som borde dela en vision. Jag kände att jag inte riktigt, att det var något nytt i det, att de var så, för de kan ju sina rum och men det handlar om hur kan vi jobba tillsammans så att jag har kvar mitt men också ha glädje av just det unika som de där är bra på och är taggade på och hur de här rummen och den platsen liksom, hur den fungerar i konstscenen i London och i grannskapet och så det var mycket. Ja, men det var inte bara att kasta på dem i en utställning utan vi trevade oss fram tillsammans till något som kanske kunde funka.
Spännande. Jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till det här med skillnader att ställa ut på olika platser i Sverige eller internationellt och så. Men jag vill också så här, under mitt besök där så fick jag också chansen då att bära en av dina dräkter direkt när jag kom in i utställningen och... vandra genom utställningen i den här dräkten och den var väldigt speciell att bära Jag tror vi har filmen på det. Också när jag har den på mig. Den tar över på något sätt och påverkar den också fysiskt i liksom tyngd och på något sätt obalans. Och det kanske är så att du vill nämna något om din relation till Jan Lindblad. Och vad som hände med mig i dräkten. Vad var det jag var?
Hur du blev.
Jag vistades i utställningen.
Jo, men du blev... du fick... Om du ville bli Jan Lindblads spöke och det som kommer ut på andra sidan ifall han hade blivit uppäten av den anakonda han brottades med i en flod under en inspelningsresa i Sydamerika på 60-talet. Så du är ju kanske någon slags anakonda-bajs.
Så troligt.
I en kostym som har ett ganska stort vitt... En vit överdel, huvudbonad, gjord av latexballonger och siden, handsydd. Och en slags cap av olika bruna textilier som innesluter dem. Textilier och silikonfogmassor. Så att den liksom har en balans. Ja, liksom som, men samtidigt, så den är liksom... Jag ville att det skulle vara något som var både lite äckligt och lyxigt samtidigt, för det är ganska fina material i den.
Ja, vill du berätta något om Jan Lindblad, för den som inte känner till hans arbete, bara lite kort?
Ja, Jan Lindblad var superkänd på 60-, 70-, 80-talet. Han är filmare, men bland mycket annat, och reste till Sydamerika och Karibien och gjorde naturfilmer. Som halvtimmes långa filmer om ekosystemet där i djungeln. Som sändes på Sveriges Television varje vecka och som alla såg. Och som var väldigt populära. Men han var också så att visselkonstnär, akrobat, han var liksom en del av första vågens miljörörelse som... Rachel Carson, Silent Spring, alltså när man blir medveten om att de här ekosystemen är hotade, det finns ett problem med liksom industrialismen och människans antropocen, skulle vi kalla det idag. Så han använde det här nya färg-tv-mediet och hans filmer för att liksom upplysa om generera känslor, liksom, känslor som han kände inför den här djuren och växterna och livet. För att han tänkte att det är så vi kan börja vilja värna om det. Så han hade en agenda med sina filmer, men de är också väldigt vackra och konstnärliga. Och han gjorde allting själv, ljud och bild. Och, det var liksom en strapatsrik inspelning. Men, han bodde i Stockholm och jag läste många av hans böcker. Där det står att när han första gången åkte till... Guyana tror jag det var, för att spela in, han hade fått finansiering och kunde ge sig iväg. Då hade han inte varit längre söderut än Helsingborg. Så det var också för honom tror jag ett möte. Alltså han blev kär i naturen och gjorde sina filmer med den kärleken som drivkraft. Så förstår jag honom, och jag tror att det är det som gör att jag har fastnat för hans arbete.
Det finns ju många paralleller med ditt konstnärskap, tänker
jag.
Ja,
det gör det kanske. Det är så. Ja.
Men skulle du beskriva honom och hans arbete som någon slags startpunkt för den här utställningen just? Eller har han funnits med under en lång tid tillbaka?
Jo, jag var djupt inne i hans liv och verk när jag gick på Konstfack. Och min kandidatutställning var en filmfestival där jag byggde upp en liten bio och visade hans filmer som hade sänds på tv för... Vad blir det, 30-40 år sedan igen för att se på dem tillsammans. Så han har ju varit med länge, mer eller mindre aktivt. Men det var ingen nyhet. Men det var också att det började med att jag gjorde en video som heter Vad Jan Lindblad skulle sett från insidan av anakondan. Som fantiserar kring ifall han hade blivit uppäten av den där ormen. För att det finns ett kort klipp som inte är en del av hans... Det som sändes i hans filmserier, utan i en talkshow där han under en inspelningsresa brottas med en anakonda i en flod. Och det är ganska våldsamt. Den slingrar sig runt hans hals och är som ja, ett actionscen nästan. Och jag tyckte att tanken på om han hade blivit uppäten. För Jan Lindblad hade som en dröm om att leva, att bli en del av naturen. Liksom, att människan igen ska liksom bli ja, en del. Och det, ifall han hade, alltså i anakondans matsmältning så skulle ju det bokstavligen hända. Och att just det skulle vara väldigt speciellt för honom. Att det blir liksom som en, att komma till evigheten. Liksom, eller det blir en orgasm, en födsel, en död samtidigt. Och det, så jag gjorde en video där jag, med hjälp av jag gjorde som ett rör av en kola liknande rosa massa som jag tryckte en gammal DV-kamera genom. Och då ser det sila ljuset igenom den här, det är nästan som ett vingummi textur. Så det ser det liksom ut som, då blir det vad han skulle sett ifall han kommer djupare och djupare in i den här långsträckta kroppen. Så jag tog liksom upp tråden igen någonstans i mitten av ormen där jag hade liksom lämnat honom sist och lät honom fortsätta som om anakondan är någon slags tidslinje som liksom fortsätter.
Spännande.
Och i den här utställningen Nocturne så går vi också in i oljefågelns bo, eller hur? Eller? Det är som en grotta.
Ja, vi går in i grottan. Ja, precis. Oljefågeln är en fågelart som Jan Lindblad gjorde en film om som jag såg för länge sedan. Och så, den har jag också då återvänt till på senare tid. Då, för jag tycker att det var en spännande och relevant och poetisk ett öde som de här fågelarterna eller de här fåglarna utsatts för.
Och det är att de inte har någon syn, är det så?
Eller? Jo, men de lever sitt liv i mörker. Mm. Hans film om de heter Fåglar i evigt mörker. Så de är nattaktiva och häckar i grottor i Sydamerika. Så när det blir kväll så flyger de ut och samlar in frukt. De är fruktätande nattaktiva fåglar. Och för att kunna navigera de här grottorna som alltid är bäckmörka så har de ett avancerat sinnesorgan som påminner om hur fladdermöss liksom sänder ut ekosignaler. Mm. Men oljefåglarna klickar också.
Och längre in i rummet så möter vi också ett filmat performance.
Precis. Så jag har ju det som händer de här fågelart, alltså i de här grottorna som de häckade så är det ganska kallt och de har det här avancerade nervsystemet. Så oljefågelungar är väldigt feta. Mm. Så människor har haft som metod att liksom samla in de här fågelungarna från sina bon och smälta ner dem och använda fettet till lampolja. Så det är liksom den våldsamma och makabra liksom circle of life och alltså energins liksom väg genom olika kroppar och alltså som ljus och som fett och våldet i att göra det, men också den här poetiska tanken om att själens låga fladdrar i ett tänt ljus liksom, som jag men som verket tar sin utgångspunkt i. Och det som är längst in där så är det en video som där jag är utklädd till oljefågelförälder i en kostym gjord av vass och allt möjligt. Och så matar jag en fågelunge med frukt på ett ganska våldsamt sätt. Men, och sen när den har fått mat och innan den får hjälp att kräkas upp kärnor och skal så håller den här vuxna fågeln på med att tända och släcka lampan på ett ganska...
Ja, vad betyder det? Alltså,
Det finns inget svar på det, men tänk att det liksom är den här fågelns ambivalenta inställning till elektricitet och ljus, att den kan liksom inte riktigt hantera det, att det är något, så som man pratar om att trauma finns liksom flera generationer bak, att det är någonting med det här ljuset som är både lockande och lite för mycket, men den är också kanske bara på jobbet, alltså det är det här när man har barn, man liksom tar hand, men man går också och gör något som kan kännas lite meningslöst.
Ja, Men också den här att, jag tänkte också på just det här att, att undersöka något man inte förstår, att så här, upprepa tills man förstår. Mm. På något, eller så här,
Hur upplever du att publikens förmåga att liksom läsa in kanske dina tankar kring verken och, eller är det en viktig del att de ska förstå alla lager, eller känns det som att man kan gå in i den här utställningen och på något sätt uppleva det man ser utan bakgrunden och så?
Jag tror att, att det är viktigt för mig att de där lagren finns, att jag vet, och för jag gör saker, eller det är liksom ett, jag bygger min konst så genom att skapa en historia kanske, eller, liksom, eller kroka fast i olika lager. Men det försöker ofta att det ska finnas en direkthet i det också, att det går att gå in utan att läsa eller veta något om mig eller utställningen, och ändå att den ändå öppnar sig för en på så sätt.
Mm.
Och sen så vill jag gärna att jag vill också gärna göra mig förstådd, så att det finns sätt att få veta hur jag tänker. Men det är helt okej att inte vara intresserad av det.
Men jag tänker också på just det här med humorn är ju en så, den är så kommunikativ på något sätt. Mm. Att man känner igen sig i den här föräldern som springer iväg och hämtar maten och trycker ner dig i munnen på barnet och sen skyndar till jobbet. Liksom. Att, det känns som att humorn är ganska viktig för dig, eller?
Alltså... Ja, men den är direkt, den öppnar. Och den, det går inte att ljuga riktigt i humor, utan det...
Med den medveten, eller kommer den som en, vad ska man säga, en bonus, lite oväntat? Eller, för jag tänker själv att humor är så svår sak att jobba med. Mm. Är den som något som uppstår, eller tänker du att det här kommer bli lite komiskt?
Ja, jag vet inte riktigt, men jag känner kanske ofta att jag är på... Det finns ju så oändliga alternativ vad man ska göra när man jobbar som frikonstnär. Det finns, och då tror jag att jag försöker få veta om jag är på rätt spår, om jag är där jag vill vara. Och om jag känner att jag liksom skrockar eller tycker att fnissa till och blir självberörd av min egen idé, då är det ofta något jag tar som ett tecken på att jag är rätt.
Mm.
Alltså jag vill inte allt, men det finns också humor, jag tänker, alltså humor och ömhet och att vara sann, alltså det är inte, vad är jag tänker på Gösta Ekman, eller nu på senare tid har jag kollat mycket på honom och liksom lyssnat på hur han pratar om humor, att det är också att vad det som är roligt för att det finns en botten i det, liksom något som
igenkänning.
Ja, man påminner om det absurda i, liksom.
Ja, eller något, eller det svåra i vara människa, något man behöver skratta åt för att stå ut med. Alltså, det finns ju olika typer av humor, men det jag blir berörd av är ofta när det också finns någon slags, alltså nu håller jag handen på hjärtat, liksom, men, alltså, något rörande i det.
Mm.
Som också berättar om att det, eller som, där man kan få sällskap i hur det är att vara levande. Liksom.
Mm.
Hur, också när vi ser den här filmen, den går ju att se på YouTube bland annat, eller hur?
Mm.
Och även Jan Lindblads film där han brottas med Anaconda finns ju också att se, ska jag påminna om. Men i den här filmen vi pratar om nu med Oljefågeln, du har ju gjort dräkterna också.
Mm.
Vad betyder den processen för dig att faktiskt göra? Det känns ju som en obligatorisk fråga för oss. Att
ja, just det. För ni.
Ja, men, vi vill veta om din process med att faktiskt också göra.
Jo, men det är jätteviktigt för mig, har jag märkt när jag ser hur annat är gjort. Att det där, att det är mina, att jag är med när det växer fram. Och att hur materialen, hur jag bygger och vad materialens... alltså vad de kommer ifrån och signalerar, det är viktigt, och det har lite förändrats under åren hur jag gör och vad jag vill och vad det betyder, men det är nog väldigt centralt och kommer, tror jag, från att jag tycker att det är väldigt roligt, och det blir också grundande, eller läst Inge Christensen på sistone, och hon och en avhandling om hennes bok Alfabet som Sofia Roberg har skrivit. Så jag citerar säkert det här fel, men hon skrev om hur man kan känna en längtan efter en jordbundenhet. Och jag upplever att jag liksom blir i kontakt med hur materia formerar sig när jag bygger saker. Och i en upprepning, det är ofta en upprepning i att när jag gör någonting, att det finns en rytm i hur materialen liksom sammanfogas. Och det, ibland kan det kännas som att jag slipper mig själv i en sån process. Att jag vet hur det ska göras. Men jag måste ändå vara där hela tiden. Jag kan inte gå därifrån och sätta på ett program som gör det, utan jag är där, men jag kan vila i hur någonting ska göras. Några timmar framöver eller dagar. Men helst inte hela livet. Liksom, utan jag har mina... Alltså, när jag jobbade sist, så tänkte jag att min process påminner lite om att baka en ganska stor sats med bullar. Att jag rör ihop allting. Skaffa det jag behöver, rör ihop det. Och sen är jag ganska... Sen får jag det gjort, gör mina plåtar. Och sen blir det klart, och sen är det så skönt att städa. Och så har man lust att göra något annat ett tag. Så vill man inte göra samma sak igen. Men att göra ganska stora degar.
Recepten, hittar du dem själv, på dem själv? Eller är det liksom, har du samlat på det under...
Jo, men de har ju hittat på, men de är ju lånade och hämtade från allt det här så basala, hur någonting vävs eller flätas. Eller också, jag gick först direkt efter gymnasiet en utbildning i mönsterkonstruktion. Så hur 2D blir 3D är liksom ganska basic och går att överföra till, istället för en textil så har jag jobbat i metallnät för att få upp form och gipsat det. Alltså så att det går att, men det är ganska basic från början ju. Men jag är inte så intresserad av 3D-print och sånt. Det tycker, jag blir beklämd av när någonting är gjort så. För det tar bort något som är det viktigaste för mig. Att min närvaro, tror jag.
Själva avtrycket liksom av det. Eller på något sätt att du... Ja, laddade.
Uppmärksamhet. Jag tror att man laddar med en uppmärksamhet som på samma sätt som en teaterföreställning. Alltså hela processen finns där i den här halvtimmen när det uppförs. Att det är den som kan färdas mellan i tid och rum typ. Och det tycker jag är magiskt. Och det är det som också är mellanmänskligt.
Mm. Men det finns ju något där i så översättningen, för där kan jag... Men i min praktik jag jobbar också med text, och där kan jag känna att det finns ett så hantverk i det också. Mm. Och att det blir som ett så här, en översättning, och att man kan svara på den översättning det blir, att om det känns rätt eller inte. Och det är ju samma material, att man tänker en sak så blir det något annat, och det kan också ta en vidare på något sätt.
Mm. Absolut, så är det.
Så att, och den dialogen fortgår ju på något sätt.
Man får ju en väldig friktion så fort man börjar jobba med text, alltså språk eller material, och det är liksom i den friktionen som någonting formas. Och jag tror att det vore så fruktansvärt skönt att slippa den där friktionen, för det är sånt motstånd, tycker jag, alltid när man ska göra något. Så fort idén ska ut i verkligheten, så jag bara klappar ihop av det betvivet. Men jag tror också det är exakt där som man är med och formar och formas. Och det är väl det som är den här närvaron och jordbundenheten, och att känna att man är en del av någonting.
Jag funderade lite på, för du, när du beskrev den här kostymen som Evelina hade på sig i London-utställningen där, så använder du ju väldigt mycket material för att beskriva den. Att du säger att det är latex och det är textilier. Är det, alltså, alla de här materialvalen, är de väldigt medvetna för att de ska kommunicera genom materialet, eller väljer du material bara, eller mer så här vad som funkar och hur det, att de har mer en funktion än en liksom en kommunikativ.
Jag tror att det ofta är, alltså, att man har ganska liksom begränsningar när man gör grejer, pengar, tid, utrymme, hur vad man har tillgång till, och då blir det en förhandling där mellan vad jag vill att de ska kommunicera och vad jag för möjligheter. Och de där att jobba utan de där begränsningarna, då får jag också ganska mycket problem. För då blir det för fritt. Så utmaningen är väl att ljuga tillräckligt bra. Men också att låta, att det är också en berättelse i hur saker är gjorda. Att jag vill inte, det är ju, det är också något som gör mig och mitt friktion, att den också är något som kommuniceras när det syns att det är liksom gjort av kanske lakans lappar och att de, någon har suttit och klippt väldigt länge. Att det finns någon, det finns något med det också. Det strävsamma i att försöka bygga något som jag vill ska finnas kvar. Jag vill inte sampappra bort dem. Det är skrufset.
Mm. Mm. Nej, men jag tänker för att det jag tänkte på i den utställningen var att man, eller jag kände hela tiden att jag positionerade mig själv som människa i förhållande till alla de här grejerna. Att man, och att man förskjuts väldigt mycket i sin roll som människa. Att ibland så är jag fågeln och ibland så tittar jag på fågeln. Mm. Och att material har också den möjligheten att liksom lägga till ännu ett lager där. Att, så här, att materialet är på något sätt där jag också möter naturen.
Ja.
Som, både som skapare men också som upplevare på något sätt. Att det är en, ett interface.
Precis, och det här att jag klär ut mig blir också att ställa frågor om material. Liksom, vilken hud är det vi tror mest på i, när en människokropp är utklädd till fikon? Liksom. Fruktens skinn eller hudskinnet? Eller, ja, vilket kött är det som är? Vad är det som är det inre?
Mm. Verkligen. När du ställde ut på Venedigbiennalen 2019, då hade du ett jättestort verk och jag lyssnade på en intervju från Sveriges Radio och då beskrev du också att det var flera personer som jobbade med att göra sjögräs till dig. Eller?
Ja, jag fick hjälp. Jag fick hjälp.
Hur funkar det liksom när du ska få någon annan att göra? Hur är din relation till det?
Men det känns ju som en sån befrielse att både slippa vara ensam och att ha flera händer och en person som kan något, kanske har ett tålamod som är bättre än mitt och allt sånt. Så att det är ju bara väldigt, när det är såna där stora grejer, då är det bara jag är så tacksam för att få kunna betala dem för att hjälpa mig. Och så jag har haft hjälp av olika personer och alla är ju olika och alla är också konstnärer som hjälper mig. Så att det tar kanske lite tid innan jag förstår hur jag kan få hjälp på vissa, vad som passar och få hjälp med. För det som inte passar kan jag göra själv. Liksom, men vissa saker kan gå fortare och bli roligare när man är två. Ja, det stod, när jag kommer ihåg när jag gjorde den där intervjun, det är en 8 meter lång skulptur i skumgummi som är handsydd av ark av skumgummi som är som ett stort sjögräs, en fingertare som sen ska målas med färg, akryl som vi köpt på Clas Ohlson, bara blandat en stor hink med en brun grön som är av typ alla färger och så gäller det att hitta rätt och sen så kommer ihåg att Marte som hjälpte mig med det stod och målade den med en väggroller och blev stående där ett tag. Liksom. Och den där skumgummen suger ju så bra. Så det gick åt så himla mycket färg.
Fint. Det blir som att du blir en regissör nästan med dina sorts skådespelargäng.
Alltså, jag är så långt ifrån film. Men...
Hur kom du sig att du började göra performance?
Ja... Jag vet inte, men jag gjorde ett performance, då blev det ett performance. Det var när jag gick en förberedande konstskola i Bohuslän, i Gillesborgsskolan. Och vi hade ett kurs i landskapet med en konstnär som heter Thomas Karlsson. Och den där kursen var jag har sett fram emot den, för tidigare studenter liksom man ansträngde sig. Och vi fick hjälp att göra så, det var höst och man tog sats lite för det där, eller jag gjorde det. Jag kommer ihåg ett år, det jag fick lust att göra var att, eller jag klädde ut mig till guldfisk i en kostym. Då hade jag kvar något overallmönster från när jag gick den här hantverkstekniska klädutbildningen. Så gjorde jag den av en plast som jag hittade på något byggvaruhus som man slår in isoleringen, som är lite så frostig. Så tejpade jag istället för sydde. Och så här gjorde jag ett huvud av två olivoljedunkar som jag hittade bakom köket. Och så hade jag en snorkel som jag hade med den. Och så gjorde jag fenor där jag tejpade in sådana här orange murarsnöre i den här frostiga plasten. Så fenan liksom hängde från fötter. Och det var en sån här guldfisk som har dubbla fenor. För den var ganska lång. Alltså, det hade hänt saker med den genom generationerna. Så den hade mycket fenor. Så, liksom. Så när det var redovisning en morgon, en septembermorgon, så var jag uppe tidigt och liksom gick i förväg upp till en skogskärn där uppe i Bottna bergen, liksom ovanför skolan. Och när studenterna och lärarna kom, då gick jag ner i den där kärnen och simmade. Och sen simmade en sväng och sen gick jag upp igen. Och då var det liksom att solen gick upp bakom så här bohusklipporna och man silade igenom de här plasten och det blev liksom självlysande och det var ett himla prassel för jag hasade fram och så det var kallt och jag hade hög puls liksom. Jag tyckte att det var spännande men också riktigt roligt och att jag bara, jag vet inte vad det här är. Och så när jag mötte sen anslöt jag de andra gick vid under dagen liksom, och då märkte jag i dem som hade sett det att de hade varit med om något som de inte visste vad det var. Och jag hade också varit med om något som jag inte visste vad det var. Men det hände någonting för alla som var där. Och det var så... Alltså när jag gick på... Alltså så här, gå på förberedande... Det är så himla sökande. Man provar jättemycket olika tekniker. Och står och målar mellanrumsformer. Och det är som en övning i att stå ut med att inte veta typ vad man håller på med. Och det var svårt, tyckte jag. Var jättesvårt. Jag kommer från... Så här, gick natur på gymnasiet och så här, van vid att kunna checka av saker och göra rätt. Men det var starkt då. Fortsatte med det där och klädde ut mig till nyponros och gick i november, alltså i någon lerig åker och bara följde det som en lust att då hade jag det var väldigt så att följa vad jag tyckte var roligt men också lite sorgligt. Jag har alltid tyckt att det varit en skillnad mellan vem jag är och vem jag ser ut som. Om jag tittar mig i spegeln här sen jag var liten har det varit så här att jag bara blir stående för att jag har svårt att ta in att jag är den kroppen som mina ögon blickar ut från. Och det blir också alltså vem jag är inför andras. Alltså att vara social typ. Jag tycker att det är avancerat och magiskt att vara social. Och då att hålla på med de här grejerna är ett sätt att kanske lite ta kontroll över min egen framställning. Men också typ dra undan mattan för mig själv och alla andra. Och se och kanske också visa på att det inte är så lätt som ni tror. Alltså, jag tycker många verkar inte ha något problem med det. Så då vill liksom bjuda in till mitt problem. Mm.
Fint. På Karls Ateljémuseum visar du ju nu en utställning som heter Miss Brunnsviken. Som håller på till den 1 oktober. Och där kan man ju se en av dina blommor bland annat som du har. Också gjort performance med. Kommer det vara fler performance med under sommaren också?
Ja, inte just med den. Inte just. Men där är också ett fikon. Och det kommer att öppna sig den 24 augusti.
Mm. Fantastiskt. Vad är det för något vi möter i utställningen? Vi hittar spår av.
Ja, jag har befolkat den här utställningen med olika drottningar som fråga sig om de är vackra eller inte. Eller det är den här skönheten som står på spel där. Som jag tycker slår mig i ansiktet varje gång jag går in på Karls Ateljémuseum. Det är liksom en ganska speciell miljö. Som spelar på den här Karls vita gips original. Det är liksom hur mycket kroppar med olika uttryck som helst. Som står liksom från golv till tak där inne. Och så är inbjudan till mig var att ställa ut bland dem. Så då har jag försökt fånga upp det som jag känner starkt inför där. Vilket dels är den här skönheten, men skönheten ligger också i själva rummet. Alltså arkitekturen och hur det, hur ljuset är och vilka material. Det är liksom en rymd där inne som jag älskar.
Man möts ju dels av stora fågelfjädrar, någon sandaler, en krona i form av en krokan, alltså en ätbar krokan.
Ja, precis. Så jag har det är sex olika skulpturer där inne som är spår av olika, av de här drottningarna som kanske haft en ordentlig fest där. Kronan och sandalerna tillhör en person som heter Mälardrottningen som jag hämtat från Gyllene salen i stadshuset som fyller 100 år och är ritat av Ragnar Östberg som också har ritat Karl Elsa Atelier museum. Och Mälardrottningen sitter på sin tron på en av kortsidorna i Gyllene salen i en guldmosaik och sitter liksom på Mälaren med staden i sitt knä. Alltså hon förkroppsligar Stockholm. Ser lite härjad ut. Så jag har tänkt att det måste vara tungt att vara en vacker kvinnokropp. Liksom hon ser ut som blandning mellan en gudinna och en svensk stormaktdrottning. Precis som huset så fyller ju också hon 100. Så då har jag tänkt jag har låtit henne kliva ner från den här tronen och fira sin 100-årsfest på museet. Och så har hon glömt kvar sina badsandaler och sin krona och också lämnat en gyllene mosaikspia under rhododendronbusken på vägen ut.
Hur har arbetet med den utställningen varit?
Det har varit fint och svårt. Men jag var ju här på Jaspis under vintern. Så jag har haft en ateljé där och då åkt ut till Karl Eld. Det är stängt i vinterhalvåret. Men vi har varit där och fotat och varit där bara. Så den har blivit efter jag öppnade Gasworks-utställningen i slutet av februari så jobbade jag mot det som blev Miss Brunnsviken. Tillsammans med Caroline Malmström som är kurator och Joanna Nordin som var chef där innan och på slutet Sara Bork som är ny chef. Så jag känner att jag har haft så fint stöd av dem och det var ju väldigt speciellt där att ställa ut i ett ateljémuseum men som kanske mest är ett museum för att man får liksom. Min första tanke var när jag var där att jag vill liksom klä ut de här kropparna. Gud vad kul. Men det fick jag. Man får liksom inte röra utan det ska bevaras för evigheten. Så hur mina verk är där är liksom en stor del av de här fjädrarna som är i ett av rummen som ligger som en som alltså själva fågelkropp, det varma levande är borta med fjäderdräkten är kvar och ligger som om något har hänt. Mm. Och dunen är liksom utspridda över skulpturerna. Det sättet att göra något, att jag vill ju ha kvar min integritet också i Karl Elds verk. Liksom. Och hur gör man för att ta över något utan att förstöra något? Liksom. Och att de här dunen är så lätt, de är gjorda av ett vasstrå, sidentyg som är stärkt med benlim och så infärgat med bläck. De berör de här gipserna på ett så lätt sätt så att det är nästan inte. Men det händer jättemycket när någon får ett dun på huvudet eller liksom en annan av de här karaktärerna. Så det där, och också den här tanken om museet att fånga upp en besökare som kommer in i det här, till den här platsen och hur, att det ofta tycker jag känns, alltså på Nordiska museet har de här högtidsdioramorna när man liksom kan titta på midsommarfest eller en jul, att det känns som att man kommer in i någonting som har stannat av och det är liksom en efterfest i sig, museet liksom, att det i ordning ställdes och sen så man offrar något levande för evigheten i ett museum. Och det tänker jag händer varje gång någon går in i ett museum och så går man in i ett efteråt. Så det var något jag ville försöka med att ta in den som kommer in, att fånga upp den blicken. Och sen blev det en slags skönhetstävling av det hela. Men det är ju tydligt vem som är Miss Brunnsviken. Det kanske är huset eller någon av dem. Eller, kronprinsessan Victoria. Någon annan där runt den här Brunnsviken.
Ja, men tiden går jättefort. Så ja, tack så jättemycket Ingela för att du kom hit. Du har lyssnat på Konsthantverkspodden som görs av Ida Netterberg, Lisa-Maria Pettersson, Petter Odiner och mig Evelina Dovsten i samarbete med Konsthantverkscentrum samt med stöd av Kulturrådet. Podden spelas in som oftast på Umami Produktion i Stockholm och musiken görs av Karin Fjällman Dovsten. Vill du som lyssnare komma i kontakt med oss, tipsa oss, fråga något eller sådär så är man välkommen att mejla oss på konsthantverkspodden@gmail.com eller skicka DM på Instagram där vi heter @konsthantverkspodden. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!